prisad vare Herre.
Amen.
Amen.
Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Did you have to think about it?
Var du tvungen att tänka efter lite?
Anyway, it's good to be back again.
Det är skönt att vara tillbaka igen.
And to be here in these as midsummer, isn't it? Is that what they call it? Midsummer
service. På midsommar.
And to enjoy the fellowship and the blessing of the Lord.
Och njuta av gemenskapen och Herrens välsignelse.
We're going to be speaking to you over these days on something very special.
Under de här dagarna så ska vi tala om någonting mycket speciellt.
And I want you to bring you some a notebook and a pencil and keep track of some.
Jag vill gärna att ni tar med er anteckningsbok och antecknar och skriver ner det vi talar om.
I believe they'll mean something to you later on.
Därför att jag tror att det vi säger kommer att betyda någonting för dig längre fram i tiden.
I'm going to take my text tonight from the book of Psalms, the 37th chapter.
Vi ska läsa från den 37:e psalmen till att börja med.
Verse 23.
Och vi börjar i den 23:e versen. Psalm 37, vers 23.
37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way.
Genom Herren blir en mans steg fasta när han har behag till hans väg.
Amen. Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for being here this evening.
Fader, tack för att du är här ikväll.
We surrender ourselves totally to you.
Vi underordnar oss totalt dig, Herre.
We ask, O God, that you speak to the people tonight.
Vi ber att du själv, Herre, talar till människor här ikväll.
That the things that are said might be for their heart, God.
Så att det som sägs här, det blir någonting för vars ens hjärta.
To strengthen them now and in the days to come.
För att ge kraft och styrka nu och i kommande dagar.
That your kingdom might be glorified in us.
Så att ditt rike förhärligas i oss.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisa vår Herre.
We're going to give you the introduction to this subject tonight.
Vi ska ge inledningen till ämnet här ikväll.
I want to talk about the steps that God orders in your life.
Jag vill tala om de steg som Herren planerar i ditt liv.
He said the steps of a good man are ordered of the Lord.
Det står nämligen det att en rättfärdig mans steg, det är någonting som Herren har planerat.
That means that God orders the direction of our life.
Så Herren, han lägger upp planerna för vårt liv, hur vi ska vandra och leva.
And we're going to discuss some of the things that God has ordered for our life.
Och vad vi ska tala om, det är en del saker som Gud har förutbestämt och planerat för våra liv.
I think that we have misunderstood a great deal of the dealing of God with our life.
Jag tror att vi har missförstått mycket av det Gud gör i våra liv.
And to understand this, we're going to start from the beginning.
Och för att förstå det bättre så ska vi börja från början.
When God created man.
När Gud skapade människan.
When God created man in the book of Genesis.
I första Moseboken där vi kan läsa om skapelsen av människan.
We find God coming down and fellowshipping with man in the cool of the evening.
Ser vi hur Gud kom ner i lustgården och vandrade och hade där och hade gemenskap med människan när det blev afton och det började stalkas.
God and man walked together and fellowshiped together.
Gud och människa vandrade i gemenskap.
It doesn't tell us what they talked about.
Vi kan inte läsa i Bibeln vad de pratade om.
Doesn't tell us the subject matter or anything like that.
Det står inget vilket ämne de tog upp eller vad det innehöll.
But those must have been some real conversations.
Men det måste ha varit intressanta samtal.
And this went on for quite some time.
Och det här pågick under ganska lång tid.
We really don't know how long that Adam existed in the garden before the fall.
Vi vet inte exakt hur lång tid Adam levde i lustgården före fallet.
And man continually beheld the face of God.
Och människan fick uppleva detta, att hon fick ständigt se Guds ansikte.
And then sin came.
Och så kom synden.
And the consequence of sin was that man was driven out of the presence of God.
Och konsekvensen av synden blev att människan drevs ut från lustgården, bort från Guds närhet.
God separated himself from man for a purpose.
Gud skilde sig från människan, och det gjorde han med ett bestämt syfte.
Death is a separation.
Död är skilsmässa.
But death is also a nature.
Men död är också en natur.
If we could go back and rename those trees in the Garden of Eden.
Om vi kunde gå tillbaka och ge nya namn på träden i lustgården.
The two trees that are important to us.
Alltså de två träden som har störst betydelse för våra liv.
We know one as the tree of life.
Då känner vi till att det ena trädet kallas för livets träd.
But the other one was really the tree of death.
Men det andra trädet skulle egentligen kunna kallas för dödens träd.
The description of the tree, the knowledge of good and evil.
Beskrivningen av det här trädet, kunskapen på gott och ont.
Is a description of the method of the tree.
Det är en beskrivning av trädets metodik, metod.
But the nature of the tree is death.
Men trädets natur är död.
Death is something that is a nature.
För död, det är något av en egen natur.
And it moves away from God.
Och det är något som går bort från Gud.
God separates himself from that nature.
Och Gud, han avskiljer sig från den naturen.
Now the nature of life,
livets natur,
is the nature of God.
Är Guds natur.
And it moves us toward God.
Och det drar oss närmare Gud.
Any person who receives the life of God within them,
vilken människas hem som tar emot Guds liv i sig,
is moved continually toward God.
Dras ständigt mot Gud.
There are two forces in the universe.
I universum finns det två krafter.
There is one that is moving away from God.
En som drar sig bort ifrån Gud.
Have you ever thought about the bottomless pit that the book of Revelation describes?
Har du någon gång tänkt och funderat på den här eldsjön som det står om i Uppenbarelseboken?
It's called a bottomless pit.
Det kallas för en sjö utan botten.
But it's going to be a continual moving away from God.
Men den platsen, den består av ett ständigt, en ständig rörelse bort från Gud.
On the other hand, there is life.
Å andra sidan har vi då liv.
And life is a moving toward God.
Och liv, det är en kraft som rör sig mot Gud.
And of course we chose the wrong nature, didn't we?
Och vi har förstås valt fel natur.
And from that moment on, man was moving away from God.
Från det ögonblicket så sen har människan hållit på att röra sig bort från Gud.
And the steps of man were ordered in such a way that he sinned more and more all the time.
Och de här stegen, det leder till, som människan har tagit sin dess, det har inneburit att hon syndar mer och mer.
And the book of Romans describes that in the first chapter.
I Romarbrevets första kapitel så kan vi se en beskrivning av detta.
It describes the fall of man.
Det beskrivs människans fall.
And then it shows how that man after the fall just continues to fall into deeper and deeper and deeper sin.
Det beskrivs hur människan efter fallet bara fortsätter att falla djupare och djupare i synd.
But the consequence of the fall is that man is separated from God.
Fallets konsekvens är att människan skiljs från Gud.
And he is continually moving away from God.
Och rör sig ständigt bort från Gud.
God knew that his holiness demanded that.
Gud visste att hans helighet krävde detta.
That's why he had to separate man from himself.
Han var tvungen att skilja sig från människan.
God cannot tolerate sin in his presence.
Gud kan inte tolerera synd i sin närhet.
And he had to separate man from himself until the time of redemption.
Han var tvungen att skilja människan från sig till förlossningens och försoningens dag kom.
The Bible is a story about this fall and about this subsequent redemption.
Och Bibeln, det är en berättelse om detta fall och den försoning som sen följde.
In the book of Genesis, we find God beginning the process by revealing himself to Abraham.
I första Mosebok kan vi se Gud börja den här processen och han uppenbarar sig för Abraham.
All of these we could take a lot of time on tonight, but we're going to try not to for the sake of getting this all in tonight.
Man skulle kunna ta mycket tid med det, men det ska vi inte göra ikväll för vi ska försöka komma vidare.
And through Abraham, God revealed him. He brought forth a son by the name of Isaac.
Genom Abraham så lät Gud föda en son som heter Isaac.
The son of the promise of God.
Löftesonen, Guds löftesson.
Type of Jesus Christ.
En förebild på Jesus Kristus.
And then through Isaac there is born Jacob.
Och genom Isaac så föddes Jakob.
And through Jacob the children of Jacob.
Och genom Jakob så kom Jakobs barn.
That we call the children of Israel.
Som vi kallar Israels barn.
And after God brings them out of Egypt.
Och efter att Gud fört dem ut ur Egypten.
And he brings them into the wilderness.
In i öknen.
Then God begins to reveal himself to his people.
Sen börjar Gud uppenbara sig för sitt folk.
God begins to reveal something to Moses.
Så börjar Gud uppenbara någonting särskilt för Moses.
Moses is called up on the mountaintop with God.
Och Moses kallas upp på berget för att tala med Gud.
And for 40 days and nights he stays before the presence of God.
Och han stannar inför Guds ansikte i 40 dagar och nätter.
And God is revealing himself to Moses.
Och Gud uppenbarar sig själv för Moses.
But he's revealing something very special to Moses.
Men det är något speciellt han uppenbarar för Moses.
It is the revelation of the tabernacle of God.
Ett Guds tabernakel som han får uppenbart.
He's showing Moses how to build this church on earth.
Han visar Mose hur han ska bygga den här församlingen på jorden.
He reveals to Moses the law of God.
Och så uppenbarar han för Moses Guds lag.
That's necessary for man to be brought close to God.
Som människan behöver för att kunna komma närmare Gud.
He reveals the priesthood unto Moses.
Och så uppenbar han prästerskapet för Moses.
He begins to reveal the tabernacle itself to Moses.
Och sen får han se ritningarna på själva tabernaklet.
Now tomorrow I'm going to try to have a picture of the tabernacle that we can put up on the screen back here.
Imorgon ska jag försöka ta med mig en bild på tabernaklet som vi ska ha på overhead-projektorn här.
Because we're going to be talking about it quite a bit.
Därför att vi ska tala mycket om tabernaklet imorgon.
This tabernacle represents something.
Det här tabernaklet representerar någonting.
It is the first church on earth.
Det är jordens första församling.
It is the first real church on earth.
Det är den första verkliga församlingen på jorden.
It is the first place where God makes an effort to come down among men.
Det är första tillfället då Gud kommer ner och vill komma ner bland människorna och bo bland människorna.
This is what God is revealing to Moses.
Det är detta Gud uppenbarar för Moses.
On the mountaintop.
På berget.
And he tells him, see that you make it exactly according to the pattern.
Och han säger att Moses ska göra det exakt efter mönsterbilden.
Now why did he say that?
Varför sa han det?
The book of Hebrews tells us that it was an earthly type of something that's real in heaven.
Hebreerbrevet säger att det var en skuggbild, en jordisk skuggbild av det verkliga, den verklighet som finns i himlen.
God didn't leave it to the imagination of man how to come into his presence.
Gud överlämnade inte åt människans egen fantasi att föreställa sig hur hon skulle komma in i Guds närhet.
In order for man to be restored to the presence of God,
utan för att människan ska kunna återupprättas och komma in i Guds närhet.
This thing had to be made exactly like God said.
Så var det nödvändigt att tabernaklet måste göras precis exakt som Gud hade sagt.
They couldn't add anything or take anything away.
Man fick inte lägga till någonting eller dra bort någonting.
Everything had to be made exactly as God said.
Allting måste göras exakt som Gud hade sagt.
Now in the book of Hebrews,
i Hebreerbrevet,
the scripture says that the tabernacle was a parable of something.
Det står att tabernaklet, det var en liknelse.
Or a type of something.
Eller en förebild.
A figure, a shadow of something.
Som en skuggbild, en symbol för någonting.
It represents something to you and I.
Och det representerar någonting för dig och mig.
First of all, it reveals Jesus Christ.
Först och främst uppenbarade Jesus Kristus.
Everything about the tabernacle of God reveals Jesus Christ.
Allt som tabernaklet handlar om, det uppenbarar Jesus Kristus.
But it also represents something else to us.
Men det representerar också någonting annat för oss.
We're going to talk about that in the next few days.
Och de närmaste dagarna ska vi tala om det.
When you approach the tabernacle from the outside.
När man kommer till tabernaklet och ser det utifrån, från utsidan.
All you could see was a tall linen fence.
Då kunde man bara se ett högt linne staket.
And it was about maybe this tall.
Ungefär så här högt.
A little over 2.5 meters tall.
Ungefär cirka 2.5 meter högt.
No, I'm not exact on that, but it's close to that.
Det är inte exakt, men ganska nära.
But it was a linen fence that stood about this tall.
Det var ett staket som var gjort av linne och som var så högt.
It was 50 meters long and 25 meters wide.
Det var 50 meter långt och 25 meter brett.
This was we would call it a fence today.
Idag skulle vi kalla det för ett staket.
It was just kind of a cloth fence.
Men det var gjort av tyg.
And like I said, it was 50 meters long and 25 meters wide.
50 meter långt och 25 meter brett.
And in this long fence there was a gate.
Men det fanns också en port.
That was about 10 meters wide.
Som var 10 meter bred.
And this gate always faced toward the east.
Och den porten, den vette alltid mot öster.
And of course it was made of the same white linen.
Naturligtvis så var också själva porten tillverkad av vitt linne.
And it had some fine working of colors within it.
Och det var fint arbete, det fanns färger i det också.
And these colors were blue, purple and scarlet.
Det var blått, purpurrött och rosenrött.
Now they speak to us of something.
Och det här talar till oss om någonting.
They speak to us of Jesus Christ.
Det här talar om Jesus Kristus.
Amen. The white represents the purity of Jesus Christ.
Det vita representerar Jesu renhet.
The blue represents that he was heavenly.
Det blåa pekar på att han var av himmelskt ursprung.
The purple represents that he was kingly.
Det purpurröda representerar hans kunga, att han var kung.
And the scarlet represented that he would be sacrificial.
Det rosenröda var en symbol på att han skulle offras.
Now Jesus told us that he was the door, didn't he?
Jesus har sagt till oss att han är dörren.
Remember that?
Kommer du ihåg att det
Jesus
står?
Said, I'm the door.
Jesus sa att jag är dörren.
No man comes in except but by me.
Ingen kommer in utom genom mig.
So he is the first step of coming into the presence of God.
Så han är första steget när vi ska komma in i Guds närhet.
Of course he's every step.
Det är klart att han är varje steg på vägen.
But there's a continual revelation of God.
Men det finns en kontinuerlig uppenbarelse
från Gud. What a lot of God's people don't realize.
Och vad många Guds barn inte förstår.
Is that God is in the process of continually revealing himself to us.
Det är att Gud ständigt håller på att uppenbara sig själv för oss.
And we need to grasp that.
Det är någonting vi måste få tag i.
Some people come to the Lord.
En del människor kommer till Herren.
They give their life to the Lord.
Ger sina liv till honom.
Invite Christ into their life.
Bjuder Kristus att komma in i sitt liv.
They've come in the door.
Och då har de kommit in genom dörren.
But they live there all their life.
Men så stannar de där och lever där resten av sitt liv.
They never grow with God.
Så växer de aldrig med Gud.
They never develop in God.
Och utvecklas aldrig tillsammans med Gud.
30 years later.
30 år senare.
They're no closer to in the things of God than they were when they got saved.
Så är de inte närmare Gud och inte mer erfarna i Guds saker än de var när de började.
There are people who live and die in the doorway.
Det finns människor som lever och dör i dörren.
When there is so much more of the Lord that you can know in your life.
Och det finns så mycket mer man kan lära känna hos Gud.
There's so much more he wants to reveal to you about himself.
Det finns så mycket mer han vill uppenbara sig själv för dig.
In the third chapter of Philippians in the 10th verse.
I Filipperbrevets tredje kapitel, den tionde versen.
One of my favorite verses in the whole Bible.
En av mina favoritverser i Bibeln.
Paul said that I might know him.
Jag talar Paulus om att han skulle få lära känna honom, att han ville lära känna honom.
Oh, that I might know him in the power of his resurrection.
Och att jag fick bli lik honom, lära känna honom, få delaktighet av hans uppståndelsekraft.
And the fellowship of his suffering.
Men också delaktighet, bli lik honom i hans lidande.
Being made conformable unto his death.
Och få uppleva en likadan död som han.
If by any means I might obtain unto the resurrection of the dead.
Om jag på det sättet skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda, eller från de döda.
Now what's Paul talking about?
Vad är det Paulus talar om här?
First of all, he says that I might know him.
Jo, först talar han om att han vill lära känna honom.
Paul got to know the Lord on the road to Damascus.
Men Paulus lärde ju känna Herren på Damaskusvägen.
God said, Saul, Saul, why persecutest thou me?
Därför att Herren han talade till Saul. Saul, varför förföljer du mig?
He said, who are you, Lord?
Och han sa, vem är du, Herre?
And he said, yes, I'm the one you're persecuting.
Jo, jag är den som du förföljer.
So Paul came to know the Lord on the road to Damascus.
Så Paulus han lärde känna Herren på Damaskusvägen.
But then Paul cries out in Philippians 3.
Men så ser vi här i Filipperbrevet 3 hur Paulus ropar ut.
Many years later.
Och det här var många år senare.
Many years after the Damascus road.
Många år efter Damaskusvägen.
Paul cries out that I might know him.
Och ropar Paulus ut. Och att jag skulle få kunna lära känna honom.
I want to know the power of his resurrection.
Jag vill få känna delaktighet i hans uppståndelse.
Fellowship of his suffering.
Också få känna delaktighet i hans lidanden.
I want to be made conformable unto his death.
Och jag skulle vilja uppleva bli lik honom genom en död så som hans.
If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
För att på så sätt kunna nå fram till uppståndelsen från de döda.
Now, I want to share something with you here.
Så vill jag berätta någonting för er.
Paul is not talking about the last day resurrection.
Paulus han talar inte om uppståndelsen från de döda på den yttersta dagen.
When the dead in Christ shall rise.
När de döda i Kristus ska uppstå, uppväckas.
He's not talking about the last day resurrection.
Han talar inte om den yttersta dagens uppväckande.
Notice the next verse.
Lägg märke till vad han säger i nästa vers.
Philippians 3 and we've covered verses 10 and 11.
Det går vidare då efter vers 10 och 11.
Now verse 12.
I vers 12.
Paul says, not as though I had already attained.
Inte som om jag redan hade vunnit det, säger Paulus.
What did he mean?
Vad menar han?
Think about it just a minute.
Fundera på det ett ögonblick.
He's not talking about the resurrection in the general resurrection.
Han talar inte om den allmänna uppståndelsen från de döda.
He's talking about something very special in the Christian.
Utan han talar om någonting väldigt speciellt i det kristna livet.
I think it was more of an ideal than anything else.
Och jag tror att det här är mer ett ideal än någonting annat.
But Paul is thinking about something.
Men Paulus han tänker på något speciellt.
This word in the Greek is the only word resurrection like it in the New Testament.
Det grekiska ordet för uppståndelse här, det är det enda stället man kan hitta det på.
The actual literal translation of it means out resurrection.
Den bokstavliga översättningen är
out, you know, like you take something out.
Att ta ut någonting.
Out resurrection.
Utståndelse.
Now what it really is referring to.
Och det är, han verkligen syftar till.
Paul is wanting the power of God to overcome his life.
Paulus vill att Guds kraft ska överta allt i hans liv.
So that he will never again ever offend the Lord Jesus Christ.
Så starkt så att han aldrig någonsin mer hela sitt liv skulle göra illa mot Gud eller förolämpa Gud på något.
He is seeking God for a moral and spiritual resurrection.
Han söker Gud för en efter att få uppleva en moralisk och andlig uppståndelse.
The rest of the text bears this out.
Och det förstår man när man läser resten av texten.
He says, not as though I had already attained this.
Han sa inte som om jag redan hade vunnit det.
Or were yet already perfect.
Eller redan hade blivit fullkomlig.
But he said, this one thing I do.
Men jag gör det här.
He said, I forget those things that are behind.
Jag far efter att vinna det och glömmer det som är bakom.
And he reaches forward.
Och sträcker mig framåt.
And he presses on.
Och jaga mot målet.
Toward the prize of the high calling in Christ Jesus.
För att få den segerlön som hålls framför oss genom Guds kallelse.
Now let's go back to verse 10.
Vi går tillbaka till vers 10.
Or he says that I may know him.
Där står det, för jag vill lära känna honom.
The word know here does not mean an intellectual passing of knowledge.
Att känna, som det står här, det är inte en intellektuell kunskap.
This word to know here is a very special word.
Utan ordet känna här har en mycket speciell betydelse.
It is the same Greek word that describes a married relationship.
Det är det grekiska ord som beskriver ett äktenskapsförhållande.
The Bible uses it about Joseph and Mary.
Bibeln använder detta grekiska ord när det talar om Josef och Maria.
It says Joseph knew not Mary until after she brought forth her firstborn son.
Det står att Josef kände inte Maria förrän efter hon hade fött sin son.
It is the same exact word that Paul uses.
Och det är det ordet känna som Paulus använder här.
Paul is saying I want to come into a deep and personal and intimate relationship with Jesus Christ.
Paulus säger att jag vill komma in i en djup, intim och personlig relation med Jesus Kristus.
Now I told you something about the life of God.
Jag sa någonting om Guds liv.
The scripture says he that hath the son hath life.
Jo, skriften säger att den som har sonen, han har livet.
If Jesus lives in your heart,
om Jesus lever i ditt hjärta,
you have life.
Då har du liv.
You have life.
Då har du liv.
Oh, hallelujah. You've got life.
Då har du liv.
Amen.
Amen.
Very special something.
Det är någonting väldigt speciellt.
But there's something about that life.
Men det är någonting speciellt med det där livet.
Now remember what we said in the beginning.
Kom ihåg vad vi sa från början.
When you have death,
när du har död,
you are continual moving away from God.
Då rör man sig ständigt bort från Gud.
You don't want to be with God.
Man vill inte vara med Gud.
You don't like the things of God.
Du gillar inte det Gud håller på med.
And you like the things of sin.
Men du gillar det som synden handlar om.
But when you come to God, something happens.
Men när du kommer till Gud, då händer någonting.
The life of God comes into your being.
Guds liv kommer in i din varelse.
And all of a sudden you feel a drawing toward God.
Plötsligt känner du att du dras mot Gud.
The life of God begins to move you toward him.
Och Guds liv börjar dra dig till honom.
And it draws you closer and closer.
Och det drar dig närmare och närmare och närmare.
And you just, there's something within you that just pulls you.
Och det finns någonting i dig som bara drar.
Like gravity.
Det är som dragningskraften, jordens dragningskraft.
You're just drawn by it.
Du bara dras.
How many of you know what the law of gravity is?
Hur många känner till tyngdlagen, jordens dragningskraft?
You don't, you'll find out real quick.
Om du inte känner till det så kommer du som snart upptäcka det.
You fall down, you'll learn what the law of gravity is all about.
Om du ramlar så lär du dig vad hur tyngdlagen fungerar.
The earth is continually pulling you toward itself.
Jorden drar hela tiden dig till sig.
It's the same thing with God.
Det är samma sak med Gud.
God has put something in our heart.
Gud har lagt ner någonting i vår hjärta.
It's the nature of God.
Och Guds natur.
His life within us.
Hans liv i oss.
And it is always, always drawing us close to him.
Han drar oss alltid ständigt närmare sig själv.
How many of you know what happens when you do something wrong?
Hur många här känner till vad som händer när du gör något fel?
Do you know what happens when you do something wrong?
Vet du vad som händer när du gör något fel?
You feel really bad about it, don't you?
Det känns inte så trevligt.
When you weren't a Christian and you did something wrong.
När du inte var kristen, innan du var kristen, och du gjorde något som var fel.
You said, I hope I don't get caught.
Så var det enda du tänkte på att jag hoppas att jag inte åker dit bara.
But you really weren't sorry over it.
Men du hade inga problem med det. Du tyckte inte det var fel. Du kände inte dig ledsen över det.
I can remember back when I was in sin.
Jag kommer ihåg när jag levde i synd.
And some of the things that I did.
En del saker som jag höll på med.
I wasn't sorry about them.
Ja, jag var inte ledsen för att jag höll på med det.
Oh, I could be sorry if I got caught.
Jo, om jag åkte fast för det, då blev jag ledsen.
But that's the way the nature of sin is.
Men sån är syndens natur.
But you see, when you know the Lord, something different happens.
Men när du känner Herren, då händer något annorlunda.
When you do something wrong,
då, om du gör något fel,
your heart smites you.
Då protesterar ditt hjärta.
You feel that convicting power.
Du känner en överbevisande kraft.
It's like God is standing over you, looking at you.
Det är som om Gud ser dig hela tiden.
It's like everybody in the world saw you do it.
Och det är som om alla människor i hela världen såg vad du hade gjort.
And you say, "Oh God, I got to get rid of this."
Och du känner att Gud, jag måste rätta till det här. Jag måste bli av med det här.
Lord, forgive me.
Herre, förlåt mig.
And we go to our friend and say, "Forgive me."
Och vi går till våra vänner och så ber vi om förlåtelse.
And we confess our sin unto the Lord.
Och så bekänner vi våra synder för Herren.
And he is faithful and just to forgive us.
Och han är trofast och rättfärdig och förlåter oss.
And the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness.
Och Jesu blod, det renar oss från all orättfärdighet.
Why?
Varför?
Why God cannot leave sin in your life?
Jo, Gud kan inte låta synden bli kvar i ditt liv.
If you're walking with God,
om du vandrar med Gud,
God cannot leave sin in your life.
Då kan inte Gud låta synden bo kvar i ditt liv.
Because it is sin that separates between you and God.
Därför att det är synden som orsakar skilsmässan mellan dig och Gud.
And as long as that sin stays in your life, it moves you away from God.
Och så länge den här synden finns kvar i ditt liv så drar det dig bort från Gud.
Or it estranges you from God.
Och det gör dig till en främling för Gud. Du känner upplever ett främlingskap.
And so God deals with you tenderly.
Så Gud, han behandlar dig ömt.
And if you don't listen,
men om du inte lyssnar,
there's some Christians that don't listen.
Det finns en del kristna som inte lyssnar.
Then the Lord improves your hearing just a little bit.
Då hjälper Gud dig så att du hör lite bättre.
He begins to chasten us.
Och så börjar han aga oss. Han börjar tukta oss.
He really begins to chasten us.
Och sen börjar han verkligen tukta oss.
Have you ever been chastened by the Lord?
Har du någon gång blivit tuktad av Herren?
I have.
Ja, ja.
And when the Lord was chastening me,
och när Herren tuktade mig,
I would say, "Oh Lord, I've learned my lesson."
Då sa jag, "Åh, nu är det bra, Herren, nu har jag lärt mig."
But he just keep on chastening me.
Men han slutade inte, han fortsatte att tukta mig.
I said, "Lord, I've really learned it now."
Men det är bra nu, Herre. Nu kan jag det här, jag vet.
And he just keep on chastening me.
Men han fortsatte bara.
And one day I said, "Lord, why are you doing this?"
Och en dag så sa jag, "Men Herre, varför håller du på? Varför fortsätter du?"
I've promised you that I won't do this anymore.
Jag har lovat att jag inte ska göra så här mer.
He says, "I'm going to quit when I know you won't do it anymore."
Ja, jag tänker hålla på tills jag vet att du inte gör om det där.
He really taught me some lessons.
Så han lärde mig verkligen veta ut.
Now, the scripture says that God does that for a reason.
Och Bibeln förklarar att Gud gör det här. Han har ett syfte med det.
As Hebrews 12, if you want to write that down.
Och det kan du läsa om i Hebreerbrevet 12 om du vill.
It says God chastens us.
Där står det att Gud fostrar oss.
That we might be made a partaker of his holiness.
Så att vi ska bli delaktiga av hans helighet.
Halleluja. God is drawing us unto himself.
Gud drar oss till sig själv.
Now when it says the steps of a good man are ordered of the Lord.
När vi läser som i salmen där att en rättfärdig mans steg har planerats av Gud.
What do you think he's talking about?
Vad handlar det om? Vad är det Gud talar om?
Our walking around out here on the ground?
Handlar det om när vi går omkring här ute i naturen?
That's not what he's talking about.
Nej.
He's talking about our spiritual walk.
Han talar om vår andliga vandring.
The New Testament describes the Christian life as a walk.
Vi kan se i Nya Testamentet att det kristna livet beskrivs som en vandring.
Paul in the book of Ephesians several times talks about walking.
I Efesierbrevet talar Paulus många gånger om vandra.
And our walk is a type of our Christian life.
Och vår vandring, det handlar då om vårt kristna liv.
And there is a way that we walk in.
Och det finns ett sätt att vandra.
En väg
vi vandrar.
The original reference to the church, it was called the way.
Den första beskrivningen av församlingen som man kan läsa i Bibeln, det var att de kallades för den vägen.
Now, later on they called them Christians.
Senare började man kalla dem för kristna.
They meant it to be a derogatory term at that particular time.
I didn't get that derogatory.
A term that demeans you or makes you look bad, you know. Ridiculous. You know?
Det var alltså ett öknamn, kristna, från början.
The word Christian wasn't a good name at first.
Det var inte ett smeknamn till att börja med, alltså, kristna.
Yeah, they called them Christians first at Antioch, it said.
De började kalla lärjungarna för kristna i Antiochia, kan vi läsa.
But before that they were of the way.
Men dessförinnan så kallades de för den vägen.
Remember what the scripture says about Paul?
Du vet vad skriften säger om Paulus?
That he persecuted them who were of the way.
Att han förföljde dem som var tillhörde den vägen.
Now the way means a road.
Och vägen, det betyder ju en väg.
A path.
En stig.
Jesus said, I am the way.
Jesus sa, jag är vägen.
Amen. He's the path. He's the road that leads to the fellowship of God.
Han är stigen. Han är leden som leder till Gud.
And we are walking that path.
Och den stigen vandrar vi.
The Christian life begins with the life of Christ.
Det kristna livet, det börjar med Kristi liv.
And it ends with us leaping into the arms of God.
Och det slutar med att vi skuttar upp i Guds famn.
Hallelujah.
Hallelujah.
Isn't that what happens to us when we die?
Är det inte det som händer med oss när vi dör?
Paul said to be absent from the body is to be present with the Lord.
Paulus, han sa att vara borta från kroppen, det är att vara hemma hos Herren.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
So the Christian walk is a continual walk toward God.
Så den kristna vandringen, det är en ständig vandring mot Gud.
And every step we take is a step that leads us closer into deeper fellowship with Him.
Och varenda steg vi tar, det är steg som leder oss in i en djupare och närmare gemenskap med Gud.
Now this is what the tabernacle represents.
Och det är det som tabernaklet representerar.
The tabernacle represents the steps of a good man.
Tabernaklet representerar en rättfärdig mans steg.
And our walk with God.
Och vår vandring med Gud.
And the dealing of God with our life.
Och Guds handlande i och med våra liv.
Because there is a step in every life.
Därför att i varje liv så finns det ett steg.
Now there's two ways to describe a step.
Man kan beskriva ett steg på två sätt.
I can take a step.
Jag kan ta ett steg.
Or I can step up on something.
Men jag kan också kliva upp ett steg.
We call these steps in English.
Vi kallar trappstegen för steg.
We're moving. When you get on a step, you're going upward.
Och när man går upp för en trappa, så går man steg för steg och man rör sig sakta uppåt.
Now let's get what the Bible says we're doing about it.
Och det, vi ska se vad Bibeln säger om det här.
David says, "Who shall ascend the mountain of the Lord?"
David, han talar om vem får gå upp på Herrens Amen. Berg.
Who shall dwell in that holy hill?
Vem ska få bo på det heliga berget?
Now David pictures us on an upward move all the time.
Och David, han beskriver vår vandring som en vandring som ständigt går uppåt.
Or we're continually moving away from the world and toward the kingdom.
Där vi kommer längre och längre bort från världen och längre in i riket.
So I want you to see the direction that we're going.
Så vill jag att ni ska se riktningen vi rör oss i.
We could say the steps of a good man are onward and upward.
Man kan säga att en rättfärdig mans steg, de går framåt och uppåt.
So we're always moving with God onward and upward.
Så med Gud rör vi oss alltid framåt och uppåt.
And these are what these things in the tabernacle represent to us.
Och när vi ser på tabernaklet så ser vi att det representerar detta.
Now the very existence of the tabernacle suggests something.
Själva tabernaklets existens säger någonting.
It represents limited fellowship.
Det representerar begränsad gemenskap.
Now think about that just a minute.
Fundera på det ett ögonblick.
To see the face of God in those days was to die.
Den som såg Guds ansikte på den tiden dog.
There's a reference in 1 Samuel chapter 6.
Och det finns en hänvisning i Första Samuelsboken 6.
Where the ark of God came back to Israel after having been taken by the Philistines.
Där Guds ark fördes tillbaka till Israel efter att ha varit tillfångatagen av filisterna.
And the men of Israel were so glad to see the ark of God returned.
Och Israels barn var väldigt glada över att få se arken återerövrad.
And they took it and they offered sacrifice and made a big church service out of it.
Och de tog, de festade och hade gudstjänst när de förde in arken.
Now the ark of God represents the very most holy presence of God himself.
Och själva arken då, den representerade Guds heliga personliga närvaro.
And the scripture says that these men of Beth-Shemesh looked into the ark of God.
Det står där att männen i Beth-Shemesh, de såg in i Guds ark.
Now these men were Levites.
De här männen, de var leviter.
They should have known better.
De borde veta bättre.
But they looked into the ark of God.
Men de såg in i Guds ark.
And the scripture says that God killed thousands of them.
Och då står det att Gud dödade tusentals av Israels barn.
A plague came on them immediately.
De slogs av pest omedelbart.
And they died.
Och de dog.
Because they dared to break that limited fellowship.
Därför att de vågade överskrida den här begränsade gemenskapen.
They tried to get into the deepest fellowship.
De försökte komma in i en ännu djupare gemenskap.
Now, I bring this up for a reason.
Jag tar upp det här av en speciell anledning.
The book of Hebrews talks about how that we are invited into the very holiest of holies with God.
Vi kan läsa om hur vi är bjuds i Hebreerbrevet, läser vi om hur vi är inbjudna att komma in i det allra heligaste i gemenskap med Gud.
And it is my personal belief that God wants us to dwell, as David said, in that holy hill.
Det är min personliga övertygelse att Gud har kallat oss att bo där, leva där och ha den gemenskapen.
That he wants us as Christians to just live continually in his presence.
Han vill att vi som kristna ständigt, kontinuerligt ska leva i den gemenskapen.
But man must come God's way.
Men dit kommer vi bara på Guds väg.
And the tabernacle, as we said, is a parable of something.
Och tabernaklet, som vi sa, är en liknelse på någonting.
It's a type and a shadow of something.
En förebild, en skuggbild av någonting.
And when God gives us a type and a shadow of something,
och när Gud ger oss en sån här förebild av någonting,
then it should represent something to us spiritually.
Då skulle det innebära någonting andligt för oss.
Now we've already learned that Christ is the way.
Vi har redan lärt oss att Kristus är vägen.
He is the door. He told us he was the door.
Han är dörren, det har han sagt själv.
But Christ is also many things.
Men han är också många andra saker.
He's many things to us who walk with God.
Kristus för oss som vandrar med Gud innebär många olika saker.
And in order for us to dwell in the presence of the Lord,
och för att vi ska kunna leva i Herrens närhet,
then there must be some dealing of God with our life.
Så måste Gud arbeta med våra liv, bearbeta oss.
Now when the Lord comes into our life,
Herren kommer in i våra liv,
we've come in the door.
Då har vi kommit i själva dörröppningen.
Praise the Lord for that.
Prisat vare Herren.
But there are several more steps in walking with God.
Men det återstår många fler steg i vår vandring med Herren.
And in each one of these steps, something glorious takes place.
Och vart och ett av de här stegen innebär att någonting härligt händer.
There is, first of all, a surrender to God.
Först och främst finns det ett underordnande, en underkastelse under Gud.
And for every surrender, there is a return from God.
Varje gång vi underordnar oss och underkastar oss, då finns det en belöning från Gud.
God takes something out of our life and he adds something to our life.
Gud tar bort någonting ur våra liv och så lägger han ner någonting nytt.
God never leaves a spiritual vacuum.
Gud, han låter aldrig uppstå ett andligt vakuum.
God doesn't want us to have a vacuum in our life.
Gud vill inte att vi ska ha vakuum i våra liv.
And so in these dealings of God with our life.
Så när Gud håller på och arbetar med våra liv.
God is in a continual process of making us lay down something and pick up something else.
Så pågår denna ständiga process där Gud får oss att lägga ner någonting för att ta upp någonting annat.
And you're going to see this develop as we go along.
Och allt efterhand som vi går igenom den här undervisningen så ska du få se.
Let's take Father Abraham for just a minute.
Vi ska tala om Fader Abraham ett ögonblick.
God revealed himself to Abraham.
Gud uppenbarade sig själv för Abraham.
He revealed himself, well, Abraham was still an idol worshipper.
Och Gud uppenbarade sig för Abraham medan den fortfarande var en avgudadyrkare.
Abraham lived in the place called Ur of the Chaldeans.
Abraham bodde i det kaldeiska Ur.
And God revealed himself to him and said, "Now if you follow me, I'm going to give you a country."
Gud uppenbarade sig för honom och sa, "Om du vill följa mig så ska jag ge dig ett land."
Now there was Abraham had to forsake the land of the Chaldeans.
Abraham fick försaka lämna kaldeernas land.
Jag
ska föra dig till ett land. Jag ska ge dig det landet. Jag ska göra dig till ett stort folk.
I'm going to make your people that follow you, the inheritors of your life, are going to be like the sands of the seashore and the stars of the sky.
Och dina avkommande ska bli som sanden på havets botten, som stjärnorna på himlen.
Your offspring are going to be so many you can't even number them.
Dina barn kommer att bli så många så du kan inte räkna dem.
And so Abraham began to follow God.
Så Abraham började följa Gud.
Now he had to leave behind one place to gain the other.
Han fick lämna en plats för att kunna vinna en annan.
Now I'm not going to pursue this a whole long ways tonight, but I want you to see the truth that's in it.
Jag ska inte hålla på så mycket med just den biten ikväll, men jag vill att du ska se det.
If you take the time to study the names that God used when he revealed himself to Abraham.
Om du skulle ta dig tid och studera de olika namn som Gud presenterade sig, uppenbarade sig för Abraham.
God is continually using a different name.
Så ser du att Gud ständigt presenterade sig med nya namn.
He reveals himself as Elohim.
Ena stunden uppenbar han sig som Elohim.
He reveals himself as Adonai.
Nästa gång kommer han som Adonai.
He reveals himself as El Shaddai.
Sen kommer han som El Shaddai.
He reveals himself as Jehovah.
Och sen kommer han och säger att han heter Jehova.
Now what's God trying to say?
Vad är det Gud försöker säga?
He's trying to say, Abraham, there's something about me you don't know.
Han försöker säga, hör Abraham, det är någonting hos mig som du inte känner till.
A name reveals character in the Bible.
Därför att Bibeln, där representerar namnen egenskaper.
Jacob's name, he was exactly what his name implied.
Jakob, han var precis sån som namnet betyder.
He was a crook and a thief.
Han var en bedragare och en tjuv.
He was what his name implied.
Han var precis det hans namn betyder.
A name implies a revelation of the person.
Namnet, det representerar en egenskap hos personen.
And so when God comes to Abraham,
så när Gud kommer till Abraham,
he reveals himself,
och uppenbarar sig själv,
with a different name,
så presenterar han sig genom ett namn.
He says, I'm God.
Han säger, jag är Gud.
And he says, I'm not just God, I'm the almighty God.
Jag är inte bara Gud, utan jag är den allsmäktige Guden.
And not only am I the almighty God, I'm the almighty Lord God.
Och jag är inte bara den allsmäktige Guden, utan jag är den allsmäktige Herren Gud.
Not only am I all those things, I'm a covenant making God.
Och jag är inte bara allt det, utan jag är en Gud som håller förbund.
When I make an agreement, I stick by it.
När jag skapar ett förbund och gör en överenskommelse, då håller jag fast vid den.
And here's where Abraham begins to reveal his faith in God.
Och där börjar Abraham få en växande tro på Gud.
God is a covenant-keeping God.
Gud är en Gud som håller förbund.
Isaiah told us in Isaiah 55.
Jesaja 55.
He talks about how when the like the snow that comes down from heaven and doesn't return up, or the rain and the snow that returns or comes down and doesn't go up.
Där beskriver han snön och regnet som faller ner från himlen och som stannar på jorden, det återvänder inte.
He says, so shall the word that goes out of my mouth.
Där står det att så ska Guds ord som kommer från Guds mun vara.
It shall not return unto me void, God says.
Det ska inte återvända fåfängt, säger Herren.
But shall accomplish that which I sent it to do.
Utan mitt ord ska utföra och verka det jag sänder ut till att göra.
It'll prosper in that it pleases me, God says.
Och det ska bära frukt tills jag har behag, säger Herren.
Every time that God comes to Abraham.
Varje gång Gud kommer till Abraham.
He is revealing himself to Abraham.
Så uppenbarar han sig själv för Abraham.
He's saying there's something about me you don't know.
Det är något med mig som du inte känner, Abraham.
I want to reveal it to you.
Och jag vill uppenbara det för dig.
I want you to know me now by Adonai.
Jag vill att du ska lära känna mig nu som Adonai.
I'm going to be the Lord God of your life.
Jag ska vara Herren Gud i ditt liv.
I want you to know me now as El Shaddai.
Och nu vill jag att du ska känna mig som El Shaddai.
I am the almighty, all powerful God.
Jag är den allsmäktige, allvetande, obegränsade Gud.
There is no other God like me.
Det finns ingen annan Gud som är som jag.
I'm he and he alone.
Jag är honom, den enda.
Then he comes and says, I'm Jehovah God.
Sen kommer han och presenterar sig som Jehova.
I'm the God that makes agreements and I keep my word.
Jag är den som håller förbund.
Praise the name of the Lord.
Prisad var Herrens namn.
There's a continual revelation of God.
Och det kommer en ständig uppenbarelse av Gud.
When God reveals himself to Abraham in the matter of Isaac.
Och när Gud uppenbarar sig för Abraham i Isak.
He tells him to take Isaac and sacrifice him.
Där kommer Gud och säger att Abraham ska offra Isak.
And Abraham learns a special word about God.
Och där lär sig Abraham ett speciellt ord om Gud.
He learns that God's name is He will provide.
Där lär han sig att Herrens namn är min försörjare.
He will provide.
Han kommer att försörja mig.
And he did, didn't he?
Och det gjorde han.
Amen. God promised and God did it.
Gud lovade och Gud gav.
There is a continual revelation of God.
Det finns en ständig uppenbarelse av Gud.
Let's take the life of Jacob for a few minutes.
Vi kan titta på Jakobs liv till exempel.
Jacob meets the Lord at a place called Luz, but he names it Bethel.
Jakob möter Gud på ett ställe som han ger namnet Betel.
And at Bethel he anoints this rock and says this is the place.
Och så smörjer han där en klippa och så säger han det här är en helig plats.
I can always come to this place and say this is where God met me.
Jag kan alltid komma tillbaka till det här stället och säga att här mötte Gud mig.
How many remember where God met him at?
Hur många kommer ihåg var Gud har mött?
You remember where God met you at?
Kommer du ihåg var Gud mötte dig?
Oh, in my mind tonight, that's an anointed place.
I mitt sinne så kommer jag ihåg det tillfället och den platsen som en helig stund och en helig plats.
Jacob took some oil and poured it on that rock.
Jakob han tog olja och hällde på den klippan.
It didn't mean anything to anybody else in the world but Jacob.
För andra människor betyder det ingenting, men för Jakob betyder det allt.
This is the place that God met me.
Därför att det var där Gud mötte honom.
Jacob went on his way.
Sen vandrade Jakob vidare.
For 20 years there's no more dealing of God with Jacob at all.
Och i 20 års tid kan man se att Gud inte gjorde något speciellt i hans liv.
And then one day God speaks to him and says go back to the home of your fathers.
Så kommer det en dag när Gud talar till honom och säger till honom att återvända hem till hemmet.
He has to go back to the land of the Canaanites.
Han måste återvända till Kanaans land.
And as he's going to the land of the Canaanites,
vägen dit,
he has to slip away from his father-in-law.
Så måste han, för att komma dit så måste han lämna sin svärfar.
Because he knows his father-in-law will take everything he's got.
Och han måste smita iväg, för han vet det att Laban kommer att ta allting ifrån honom.
His father-in-law Laban had already changed his wages 10 times.
Hans svärfar Laban hade redan lurat honom ett tiotal gånger.
Trying to cheat him.
Och han hade försökt bedra honom.
And Jacob knows his father-in-law real well.
Jakob han hade lärt känna sin svärfar väl.
We have a saying in English, I guess you probably have it too. It says it takes one to know one.
Det finns ett ordspråk på engelska som jag inte kan översätta.
It takes a crook to know a crook.
Jo, man måste själv vara tjuv för att känna igen en annan tjuv.
So Jacob steals away.
Så Jakob han sticker iväg.
And I won't go into the whole story, but
jag ska inte gå igenom hela berättelsen.
Jacob can't go back now.
efter att ha stuckit så kan Jakob inte återvända.
He knows that Laban will get everything.
Därför att han vet att då tar Laban allting från honom.
But then he hears that his brother is coming with 400 armed men.
Men så får han veta att hans bror Esau är på väg att möta honom med 400 beväpnade män.
This is the same brother that wanted to kill him 20 years before.
Det är den brodern som ville ta livet av honom för 20 år sedan.
And so Jacob wrestles with the Lord that night at Peniel.
Och vid Peniel den natten så brottas Jakob med Herren.
I've said this several times, but let me say it one more time.
Jag har sagt det här flera gånger, men jag ska upprepa det en gång till.
When you can't go backward,
när du inte kan gå bakåt,
and you can't go forward,
och du inte kan komma framåt,
God's trying to move you up.
Då försöker Gud få upp dig.
Amen.
Amen.
To ascend.
Så att du ska kunna resa dig.
God gets tired of us walking in the same old way all the time.
Gud är trött på att se oss vandra samma gamla hjulspår hela tiden.
And he wants to move us up.
Och han vill lyfta upp oss.
So when he gets us in a hard place,
så att när han för oss in i svårigheter,
and you can't go backward and you can't go forward,
så man kommer ingenstans, man sitter fast.
Don't look down.
Och ska du inte bli nedslagen och bara titta ner.
Look up.
Utan titta upp.
Because that's the direction he's trying to move you.
För det är den riktningen Gud försöker lyfta dig.
He's trying to move you into a closer walk with himself.
Han försöker dra dig in i en närmare gemenskap och vandring.
God met Jacob that night.
Gud mötte Jakob den natten.
And he changed his name from Jacob to Israel.
Och Jakob fick ett nytt namn, Israel.
A prince with God.
En Guds furste, en Guds prins.
Now here Jacob makes the first real altar in his life.
Och för första gången i sitt liv så bygger Jakob ett riktigt altare.
He builds an altar and calls it El Elohi Israel.
Han bygger ett altare och han kallar det för El Elohi Israel.
God, the God of Israel.
Gud, Israels Gud.
He doesn't say God, the God of Jacob.
Han säger inte Gud, Jakobs Gud.
He says, God, I'm dedicating this altar to you because I'm going to be what you have called me to be.
Han säger, jag bygger det altare till dig, helgar det åt dig. För från den här dagen så ska jag bli vad du har kallat mig att vara.
This is the first altar in Jacob's life.
Det är det första altaret i Jakobs liv.
He's walked with God for 20 years.
Han har vandrat med Gud i 20 år.
But this is the first time he's ever made an altar unto God.
Men det är första gången han har byggt ett altare åt Gud.
An altar is something that we put something on, isn't it?
Och ett altare, det är någonting där vi lägger något.
It's an offering unto God.
Där vi lägger ett offer åt Gud.
And what God is really after is us on the altar, isn't it?
Och det Gud egentligen söker efter det är att vi ska ligga på altaret.
Every time that God moves you upward,
varje gång Gud lyfter upp dig, för dig ett steg högre,
you're going to find an altar in your life somewhere.
Så ska du se att du kan hitta ett altare någonstans i ditt liv.
There is going to be a place and time of surrender.
Därför att det finns, måste finnas underordnande och underkastelse.
We're going to find this again and again and again.
Det här är någonting som vi upptäcker på nytt och på nytt.
Every time God reveals himself to you,
varje gång Gud uppenbarar sig för dig,
it's going to be for a surrender.
Då är det för att du ska få tillfälle att underkasta dig.
In that surrender,
och ge upp. Men i den här det att du ger upp,
we always gain something.
Så vinner vi alltid någonting.
We gain a closer relationship with God.
Nämligen en närmare gemenskap med Gud.
We come to know him greater than we've known him before.
Vi lär känna honom innerligare än vi har känt honom tidigare.
Now, no man can be any more perfect than he already is.
Ingen människa kan vara mer fullkomlig än han redan är.
If Jesus Christ is in your life,
om Jesus Kristus är och bor i ditt liv,
then he becomes your righteousness.
Då är han din rättfärdighet.
You can't have any righteousness any better than that.
Du kan inte få någon bättre rättfärdighet än det.
We're not talking about becoming more righteous.
Det vi talar om, det är inte en utveckling där vi blir mer rättfärdiga.
Once you come into Jesus Christ, that matter is settled right then and there.
Därför att i samma ögonblick du kommer in i Jesus, så är det redan ordnat.
For what we're talking about is a deeper and more personal relationship or fellowship with God.
Utan det vi talar om, det är en djupare och mer personlig relation och gemenskap med Gud personligen.
Have you ever seen people that you emulated? Desire to be like.
Har du, finns det människor i ditt liv som du har längtat efter att bli lik?
That they had an experience with God that you just wish you had.
Kanske människor som har haft upplevelser med Herren som du längtar efter att få uppleva.
I met a man one time.
Det var en gång jag mötte en man.
That had a profound effect upon my life.
Han hade stort inflytande över mitt liv.
Oh, when I met that man.
När jag mötte honom.
He had such a walk with God.
Han var en sån gudsman. Han vandrade på sån sätt med Herren.
I began to pray unto God.
Så jag började be till Gud.
I said, God, I'll never rest.
Gud, jag vill inte ge mig någon ro.
Until I have a relationship with you like he does.
Förrän jag får en likadan relation med dig som han har.
Till I can walk in the fellowship with you like he does.
Jag kommer inte ge mig förrän jag kan vandra i sån gemenskap med dig som han gör. It's
kind of like when Elijah went by and brushed Elisha.
Ungefär som mellan Elia och Elisa.
He let that mantle brush over on him, you know.
När Elia la sin mantel över Elisa.
What a touch from the Spirit of God.
Vilket vidrörande av Guds ande.
He awakened that hunger within him.
Han väckte upp en hunger i honom.
And that hunger is in our heart tonight.
Och ikväll så har vi en sån hunger i våra hjärtan.
If the life of God dwells within you.
Om Guds liv bor i oss.
There should be a hunger within you.
Skulle det finnas en hunger i dig?
To know more of God.
Efter att lära känna mer.
Like Paul, to know him better.
Som Paulus, att få lära känna honom mer och bättre.
To know the power of the resurrection.
Att lära känna hans uppståndelsekraft.
In other words, to know how that power can overcome your life.
Och för att lära känna sig hur den kraften kan ta över helt i ditt liv.
That the very resurrection life of Christ might be seen within us.
Så att hans uppståndelseliv kan bli synliggjort i våra liv.
We're dealing with people's walk with God.
Vi talar om människors vandring med Gud.
It is onward, it is upward.
Som går framåt och uppåt.
It is always into a greater realm of fellowship with God.
Och det är en vandring där gemenskapen med Gud växer.
There were in the day of Jesus.
På Jesu tid.
There was a crowd that followed Jesus everywhere.
Så fanns det en skara som följde med Jesus överallt.
One of those was later chosen to be the apostle when Judas fell.
En av dem efterföljarna blev senare vald till apostel efter Judas.
Matthias by name.
Han hette Mattias.
And then there were the 12.
Och så hade du då de 12.
Now there's people that follow the Lord all the way.
Det fanns en skara som följde Herren överallt.
Then there's the 12 disciples.
Så var det en mindre grupp, de 12 lärjungarna.
But then there was Peter, James and John.
Men så av de här 12 så fanns det 3 stycken, Petrus, Jakob och Johannes.
How many times do you see that inner circle with God in the scripture?
Och hur många gånger ser vi inte det när vi läser Nya testamentet, den här inre kretsen kring Jesus?
And Jesus took Peter, James and John.
Det står att Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes.
There's an inner circle with God.
Det finns en inre krets hos Gud.
But then there's one.
Alltså finns det en.
The apostle John.
Aposteln Johannes.
The scripture said the disciple whom Jesus loved.
Som skriften kallar den lärjungen Jesus älskade.
Did you ever read that?
Har du läst den?
The disciple whom Jesus loved.
Den lärjungen som Jesus älskade.
Oh, my heart just cries with envy when I read that.
Det grips i mitt hjärta när jag läser det.
Oh, that I could be the disciple that he loved.
Och jag längtar så efter att få vara en lärjunge som han älskar.
Now the Lord's no respecter of persons.
Gud har ju inte anseende till personer och tycker har inga gunstlingar.
But I do believe he reciprocates our relationship.
Men jag tror att vår relation till honom att det påverkar hans kärlek till oss.
I think he loves the dearest those who love him the most.
Jag tror att han mest älskar dem som han älskar honom mest.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Don't you want to be one of those inner circle with God?
Skulle du inte vilja vara med i den här inre kretsen hos Gud?
The steps of a good man are ordered of the Lord.
En rättfärdig mans steg har planerats av Herren.
Now if we listen to the orders.
Och de har en bestämd ordning, och om vi tittar på den.
God says, all right, this is what I want you to do.
Så kan vi höra Gud säga, det här vill jag att du ska göra.
And then we say to God, well, I really don't want to do that, Lord.
Och vår reaktion kanske blir, jag vill kanske inte göra det, Gud.
I really don't, you know, I just don't feel like that's you, Lord.
Jag känner, kan inte känna att det är du, Herre.
And we resist the Holy Spirit.
Och så står vi emot den helige ande.
And we stay where we are from that day on.
Och då utvecklas vi inte. Vi blir fast där resten av vårt liv.
We never grow in God from that point.
Från det ögonblicket växer vi inte i Gud.
We never know any more of God from that day.
Och från det ögonblicket så lär vi oss inte mer, lär inte känna Gud mer.
Do you ever hear people that all they can talk about is how they knew God 30 years ago?
Har du mött människor som bara pratar om hur de lärde känna Gud för 30 år sedan?
I'm telling you, you can know him today, right now.
Men jag ska säga att du kan lära känna honom och vara tillsammans med honom nu idag.
You can have an experience with God that you can talk about right now.
Du kan få en upplevelse och en erfarenhet med Gud som du kan prata om nu.
Not the God of the great I was.
Gud är inte den stora jag var.
Martha said, Lord, if you had only been here.
Martha, hon sa till Jesus, Herre, om du bara hade varit här.
Like a lot of Christians serving the great I was.
Och hon tjänade som så många andra kristna, den store jag var.
But Martha, he'll live again in the resurrection. Martha, he will live again, excuse me.
Jesus sa, men Martha, han kommer att leva igen.
She said, I know he'll live again in the resurrection.
Jo, det vet jag, sa hon. På uppståndelsedagen, då kommer han att väckas upp.
Here is Jesus standing right there with her.
Där står hon tillsammans med Jesus själv.
He who rules all things.
Han som styr allting.
And she said, Lord, if you'd only been here.
Och hon säger, Herre, om du bara hade varit här.
Now what she say?
Vad är det hon säger?
She's saying, Lord, now that you're here, there's nothing you can do about it.
Hon säger egentligen att Herre, ja, nu när du kommit hit så är det egentligen för sent. Det är inte mycket du kan göra åt det här.
I've got faith in what you could have done yesterday.
Jag har tro på vad du gjorde eller kunde ha gjort igår.
And I've got faith in what you're gonna do tomorrow.
Och jag har tro på vad du kommer att göra imorgon.
But Jesus said to her, I am the resurrection.
Men Jesus, han säger till Martha, jag är uppståndelsen och livet.
I'm right here, right now.
Jag är här, just nu.
Roll the stone back. Let me show you something.
Flytta på stenen så ska jag visa er något.
Lazarus, come out of there.
Lazarus, kom ut.
No, Lazarus, come walking out.
Och så kommer Lazarus ut knallande.
Well, we got to learn to see God today.
Vi måste lära oss att söka Gud idag.
Now, thank God for what he could do.
Prisad vare Herren för vad han gjorde, kunde göra.
Thank God for what he's gonna do.
Och prisad vare Herren för vad han kommer att göra.
But what excites me is what he's doing right now.
Men det som är spännande för mig, det är ju vad han gör just nu.
Oh, what God wants to do in my life right now.
Vad Gud vill göra i mitt liv just nu.
And what he wants to do in your life right now.
Och vad han vill göra i ditt liv just nu.
Amen.
Amen.
I can't help getting excited about it.
Jag kan inte hjälpa att jag blir glad över det här.
I see people that sit there and they look like they're dead.
Jag ser de människor som ser ut som de är döda.
Oh well.
Ja, det är inte så dumt.
I'm talking about something that is so exciting.
Jag talar om någonting som är så spännande.
That when your soul takes a hold of it.
Så när du får tag i det.
You'll never be the same.
Så blir du aldrig densamma igen.
Oh, God's got an experience for you.
Gud har en upplevelse och en erfarenhet för dig.
That'll change you.
Som förvandlar dig.
You'll never be the same.
Och du blir aldrig densamma.
You won't leave like you came.
Du lämnar inte densamma som du kom.
He wants to make himself real to you.
Han vill visa sig verklig för dig.
But there are things that he demands.
Men det finns saker han begär.
There are things that you have to lay down.
Det finns saker som du måste lägga ner.
And we're going to talk about that the rest of this week.
Och resten av den här veckan så ska vi tala om det.
Now I've I've wrote all these things down, or I've written them all down for you.
Jag har gjort anteckningar om det här, förberett mig för att kunna undervisa dig.
And I don't believe any of them are unreasonable.
Och jag tror inte att någon av de här sakerna jag ska ta upp är oskäliga eller allt för svåra.
As a matter of fact, the Bible says that they are reasonable.
Faktum är att Bibeln säger att de är möjliga och att vi bör göra dem.
Paul tells us that we should put our whole self on the altar.
Paulus, han talar om det här. Han talar om att vi ska frambära hela vår varelse som ett offer.
Romans 12, verse 1.
Det står i Romarbrevet 12, 1.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God.
I Guds barmhärtighet, mina bröder, så besvär jag er.
That you present your bodies a living sacrifice unto God.
Att frambära era kroppar till ett levande och heligt, Gud välbehagligt offer.
Now he makes two qualifications.
Han ställer upp två krav där.
He says holy and acceptable unto God.
Offret ska vara heligt och välbehagligt.
And then he says, which is your reasonable service.
Och det är ett skäliga offer.
We're not talking about the apex or the zenith of the Christian experience.
Det handlar inte om något extraordinärt, något det absolut mest exklusiva i det kristna livet.
We're talking about the thing that God looks into your life and says, this is reasonable.
Utan vi talar om någonting som Gud kan se i ditt liv och säga att det här är någonting naturligt, något skäligt.
This is the norm of the Christian experience.
Det här är något normalt. Det är normen i det kristna livet.
This is the way it's supposed to work in everybody.
Det här är vardagslivet, så här skulle det fungera för var och en.
That we submit ourselves totally under God.
Att vi till 100% fullständigt underkastar oss och underordnar oss Gud.
Holy and acceptable to God.
Heliga och välbehagliga inför Gud.
In other words, we're to make a sacrifice of ourselves unto God.
Med andra ord, så ska vi göra oss själva till ett offer för Gud.
We're going to learn more about these sacrifices.
Och vi ska lära oss mer om de här offren.
Every time you make a sacrifice to God.
Varje gång du offrar åt Gud.
Of your life.
Offra ditt liv.
God returns something in return.
Då får du någonting av Gud istället.
And that something helps you to walk in deeper and greater fellowship.
Och det du får, det hjälper dig att vandra i en djupare och intimare relation med honom.
Well, I'm at a point where I better stop.
Jag har kommit till en punkt nu där jag ska sluta.
We're going to stop here or else we're going to get into it tonight.
Vi måste sluta här, annars kommer vi in i vad vi ska göra sen.
This is just the introduction to the message.
Det här är bara inledningen på budskapet.
Can you imagine what the message is going to be like?
Kan du föreställa dig vad budskapet kommer att handla om?
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
I'm excited about it.
Jag tycker det här är spännande.
I've preached this message at my church already.
Jag har redan predikat det här budskapet i min församling.
And you talk about a bunch of excited people.
Jag ska säga att där har du folk som är glada över det här budskapet.
As I started finishing this message.
När jag avslutade den här undervisningen hemma.
I did a terrible thing. I really did.
Då gjorde jag något hemskt faktiskt.
There are seven steps involved here.
Därför att i det här budskapet så talar vi om sju olika steg.
The title that I used in my church.
Och rubriken som jag har gett de här olika budskapen
is seven steps into the presence of God.
Det är sju steg in i Guds närhet.
And I preached all of them to my church except the last one.
Och jag predikade alla de här budskapen i min församling, alla utom det sista.
There are people in my church sitting on the edge of their pew waiting for me to come back.
Och det finns folk som bara sitter där och väntar på att jag ska komma tillbaka och komma med ett avslutande budskap.
To tell them about the holiest of holies.
För att tala om det allra heligaste.
Oh, I'm excited about it.
Ja, jag tycker det är spännande.
Praise the Lord. Are you? I hope so.
Är du det?
Amen.
Tycker du det är spännande?
Praise the Lord. All right, the next few services we're going to get into this.
Vi ska komma in i det här under de kommande undervisningspassen.
And I want you to be praying.
Jag vill att du ska be.
Seeking the face of the Lord.
Söka Guds ansikte.
That God may make these things real to you.
Så att Gud kan göra de här sakerna till en verklighet.
Do you want to know God in such a way that you call and he answers?
Vill du lära känna Gud på sånt sätt så att du kan tala med honom och höra honom svara?
That there's nothing between you and God.
Så att du upplever att det finns ingenting mellan dig och Gud.
There is an experience with God like that.
Det finns en sån erfarenhet som gemenskap med Gud. Och jag ska
let's pray together.
Visa på den vägen. Låt oss be.
Father, thank you for tonight.
Fader, vi tackar dig för den här kvällen.
Oh God, I've shared what you put on my heart.
Jag har delat, Fader, det du har lagt på mitt hjärta.
Lord, I feel an excitement here tonight.
Fader, jag upplever att det finns förväntan här ikväll.
About the things that you're going to do, Lord.
Förväntan på det du ska göra.
Lord, we want to teach your people how to come into this tremendous presence of God.
Fader, vi vill undervisa om detta, hur vi ska kunna komma in i denna fantastiska gemenskap med dig.
God, that we might know you as we've never known you before.
Så att vi kan lära känna dig som vi aldrig har känt dig innan. Fader.
Father, we glorify you in Jesus name.
Oh, vi förhärligar dig, prisar dig och ärar dig i Jesu namn.
Amen and amen.
Amen.
Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah.
Now, in some of the services, we're going to be praying with people.
Under några av mötena här så ska vi be för människor, med människor.
I very seldom pray with people the first service.
Det är sällan jag gör det första mötet, om man har flera möten.
I kind of like to let the Spirit build among us.
Jag upplever så att jag tycker om att ge den helige ande tillfälle att bygga upp någonting ibland oss.
I preached several services in Stockholm a few days ago.
För några dagar sedan så undervisade jag och predikade på flera gudstjänster i Stockholm.
And on Sunday I preached three services.
I söndag så predikade jag tre möten.
And in the final service,
och det sista mötet,
the Holy Spirit fell on that place.
Så föll den helige ande på den platsen.
You would have had to been there.
Du skulle varit med.
The glory of God come on that place.
Och Guds härlighet kom så starkt över den platsen.
And people wouldn't leave.
Människor ville inte gå därifrån.
They didn't want to go home.
De ville inte gå hem.
There was such a dwelling presence of God.
Det fanns en sån påtaglig närvaro, Guds närvaro.
I want you to notice with me how the presence of God just builds and builds during this service.
Och det är min bön och min längtan. Jag vill att du ska få vara med tillsammans med mig här och se hur
how the anointing will grow stronger and stronger.
Anden bygger upp någonting, Guds närvaro blir mer och mer påtaglig och blir starkare och starkare.
And when the Spirit of the Lord begins to move among us.
Så när Guds ande börjar röra sig och verka ibland oss.
God will begin to do wonderful things.
Så kommer Gud och göra underbara saker.
So be praying about it, all right?
Så be för detta.
Let's seek the Lord about it.
Låt oss söka Herren för detta.
And let's be anticipating it.
Och låt oss ha förväntan.
Amen.
Amen.
God bless you.
Gud välsigne dig.
See you back then.